Ja, då fortsätter vi på Jesaja 30 och vers 15. Ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Gud kallar alltså sitt folk, och det är oss idag. För här är nu tiden inne för den allra yttersta tiden, den Herrens dag närmar sig. Det allra sista av den här tidsåldern och Jesu återkomst. Och Gud kallar sitt folk in i bön, till överlåtelse, till stillhet, till förtröstan. Orden betyder här att vila i tro. Vi behöver stanna upp i bön och vänta på Gud. Inte rusa iväg. Förtröstan, det är att se Guds möjligheter i Guds ljus och att vara beroende av honom. Men istället så kan vi läsa här i följande verser att man rusar iväg i full galopp för att vinna seger i egen kraft. För otron fungerar så. Otron måste hitta egna lösningar. Den förlitar sig på vårt mänskliga förstånd och vårt resonemang och våra smarta idéer och det man då hämtar och, i världen av världens hjälp och experter. Både ekonomiska experter och på andra sätt. Otålighet avslöjas när Gud prövar vår hjärtan. Och det är ofta otåligheten som är brist på eller avsaknad av Guds fruktan som gör att man rusar iväg oavsett om Gud är med eller inte. Man kanske har jättesmarta planer i sin eget sätt att se. Men om inte Gud är med, då har det inget värde. Det är totalt meningslöst. Och det leder vilse. Jesaja 30 från vers 16 då. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly eller rusa av stad. Därför ska ni också fly. På snabba hästar tänker vi oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. 1000 ska fly för en enda mans hot. Och för 5 mäns hot ska ni alla fly. Till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppet av ett berg. Som ett baner på en kulle. Och för att förstå vad hästar är så kan man slå upp alla bibelord där hästar nämns i Bibeln. Och då blir det ganska klart att det handlar om mänsklig kraft och visdom. Det kallas kötsligt ju i Nya testamentet. Det är mänsklig kraft. Mänsklig visdom som inte är underordnad Guds visdom och vilja. Och den är faktiskt en dårskap inför Gud, säger Bibeln. Paulus beskriver hur förödande det är när mänsklig visdom ersätter Guds visdom i församlingen. Det står om i 1 Korintherbrevet kapitel 3. Vi kan läsa om att sådan visdom alltid berömmer sig av människor. Och den fördärvar Guds tempel. Alltså de frälsta, för det är så att Guds tempel är ju vi, troende. Och det här ordet fördärva på grekiska, det är samma ord som står om skökan, den falska världskyrkan eller världsreligionen i Uppenbarelseboken 18. Det betyder att jorden blir hård, och det är ju först och främst hjärtats jord. Man förstör jorden. Hjärtats jord. Det är också en konsekvens att man förstör jorden, alltså planeten, skapelsen. Det går ju hand i hand det här, och det ser vi också i Gamla testamentet. Konsekvensen att både naturen och djuren får lida när folket vänder sig bort ifrån Gud, när synden ökar, ondskan och allt det här. Men det här ordet betyder alltså att jorden blir hård och torr och korrumperad. Den skrumtnar, betyder att det gröna vissnar. Allt liv dör med andra ord. Och det betyder också att bli rynkig. Jämför detta med bruden. Då kan vi säga att det är motsatsen till bruden. Som beskrivs som ren och vit och grönskande. Utan fläck och skrynka, står det. Och grönskan, vad är det? Ja, det beskrivs till exempel i Jeremia 17. Om den som förtröstar på Herren. Den är grönskande. Han eller hon är som ett grönskande träd planterat för vatten. Vi läser från Jeremia 17 och från vers 5. Skillnaden på den som förtröstar på människor och mänsklig visdom gentemot den som förtröstar på Herren. Så säger Herren. Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med saltedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Och hetta, det är ju ofta i Bibeln en talar om prövningar och svårigheter, lidande på olika sätt. Men det här trädet, den som förtröstar på Herren, den är grönskande och berörs inte av hetta, av svårigheter, utan den söker sig till Herren. Den söker sig med sina rötter till bäcken, till den helige ande och söker Guds hjälp. Den upphör inte heller att bära frukt. Och frukter vet vi att det är inget som vi producerar, det är inget som vi åstadkommer. Utan Jesus, han säger, när han säger i Johannes om att han är det sanna vinträdet och att vi är grenarna, att vi ska förbli i honom. Och han har bestämt om oss att bära frukt. Det kommer naturligt när Guds ande får verka genom oss och vi förblir i Jesus. Första Korinthierbrevet 3 kapitlet och från vers 19. Till den här världens visdom är dåskap inför Gud. Där står skrivet, han fångar och visar deras slughet. Och vidare, Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. Och den här torra busken på heden som lever på förbrända platser i öknen och som inte kommer att få se något gott komma, det är den som förtröstar på människor alltså. Den visdomen, den är dårskap inför Gud. Och vad var det vi läste innan? Gud kallade Israels folk när de gick till Egypten för att hämta världens visdom. Han kallade det för Rahab, den arroganta eller skrytsamma som ingenting uträttar. Hon skryter med sin hjälp och förmåga, men kan inget uträtta av värde eller bestående. Och det är det som världens experter kan komma med. Det låter så bra kanske för människor, men inför Gud är det tomhet, det är ingenting. Det är bara skryt. Man kan inte uträtta någonting. För Guds verk, det är någonting helt annat. När Gud verkar, det är ju gudomligt. Det är ju av evighetsvärde. Kan ingen människa åstadkomma. Det kan bara Gud göra och utföra. När människan förlitar sig på sitt förstånd och på världsliga metoder, allt för det, då förlitar man sig också automatiskt på mängd och sin visdom och sina resurser. Det kan vi läsa om i Jesaja 31 och vers 1, där det står att vi är dem som drar oss då till Egypten för att få hjälp, i det att de förlitar sig på hästar, alltså mänsklig kraft och visdom. De som sätter sin förtröstan på vagnar, människors sätt, människors metoder, därför att där finns så många, och på ryttare därför att mängden är så stor. Men som inte vänder sin blick till Israels helige och inte frågar efter Herren. Det går inte att blanda detta. Antingen så när man söker sig till världen eller bildligt och Egypten, då är inte Gud med. Söker man sig till honom, till Gud, då är han med och leder. Men automatiskt så blir det så. Vi läste ju här att Herren fångar de visa i deras slughet. Det är precis vad som händer. För man förtröstar på sånt som inte har något värde. Som är tomt. Och det behövs bara en skakning så är det borta. Jesaja 30 och vers 18 och några verser där. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty Herren är en domens Gud. Saliga alla som väntar på honom. O du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Och det här är ju inom parentes en dubbel bild. Både på Israels frälsning och på oss hedna kristna. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Visserligen ska Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck. Men sedan ska dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon ska se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Herren är barmhärtig. Det var så slut på bibelcitaten här. Herren är barmhärtig, har väntat på sitt folk. Som rusar iväg i sina egna planer och i all sin egen kraft som Gud talade till mig för 20 år sedan. Här läser man att det drabbas av nöd och lidande, prövningar. Men för de som vänder tillbaka till Herren, då ska han svara så snart han hör den bönen. Och nu händer någonting intressant. För de Guds tjänare och tjänarinner som talade Guds ord när många inte ville höra, som vi läste tidigare i kapitel 30, utan de ville höra det som var bekvämt, det som kliar i öronen, som man säger. Dessa som omvänder sig förstår nu att det var Guds ord som de förkastade. Det var de som gick Guds ärenden och nu vill de lyssna. De vänder om. Om vi har gått fel, då måste vi vända tillbaka dit. Omvända oss och vända tillbaka till Guds väg. Och Guds väg är att gå tillsammans med honom. Om inte Guds närvaro är med, då är det omöjligt. Och Gud springer inte efter, för det är inte med oss och välsignar våra planer och våra verk, utan han väntar på oss till vi kommer tillbaka till honom om vi rusar iväg. Det var ju så allvarligt i Laodicea församling som vi läser Uppenbarelseboken 3. Där Jesus inte ens var inne i församlingen, utan står utanför och klappar. Och församlingen var inte ens medveten om det. Hon hade rusat iväg i sin egen visdom och mänsklig visdom. Och man tyckte man hade allt och man var smart och man hade allt. Men i Guds ögon så var man naken och ömkansvärd och fattig, andligt sett om. Men nu läser vi att många vänder tillbaka till Guds väg som de hade vikit av från. Och de kan återigen höra andens röst som nu bekräftar och leder och bekräftar. Här är vägen, vandra på den. Och hjälper var och en att gå Guds väg och att inte mer vika av från den vägen. Och det här är också ett löfte, tror jag, för den här tiden. Där många kanske som vi ser idag viker av och går in i annat och förlitar sig på människor och följer ledare och så vidare. Som inte följer Guds röst, som inte förtröstar på Herren utan förtröstar på allt möjligt annat världsligt. Men det kommer alltså enligt de här bibelorden en tid när man vänder om och när många vänder om till Herren. Psalm 107:28 kan vi läsa. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Och vad de nu gör, det är att de kastar bort alla de här värdelösa avgudarna som det har blivit. Allt det som de litade på vid sidan om Gud eller istället för Gud. Och vi läser i vers 22 i Jesaja 30. Silvret som dina snidade avgudabilder är överdragna med och guldet som dina gjutna avgudabilder är belagda med ska du då anse vara orent. Du ska kasta bort det som ett orent plagg och säga till det bort härifrån. Och han ska ge regn åt den säd du har sått i jorden och markens gröda ska ge dig bröd som är rikligt och närande. Den dagen ska din boskap gå i bet på stora betesmarker. Oxarna, åsorna och dragdjuren i jorden brukas ska äta saltad blandsäd som man kastat med sädesvanna och kastskovel. På den stora slaktens dag när tornen faller ska bäckar med strömmande vatten flöda fram på alla höga berg och alla stora höjder. Vi vet att det står om ett stort avfall i den här tiden, i ändens tid. Men av det här förstår vi också att det finns de som kommer att vända om och söka Herren. Kommer att få komma tillbaka, söka sig tillbaka till Guds väg och förtrösta på Herren. Och det här händer. Samtidigt här ser vi en andeutgjutelse över dem som förtrösta på Herren, som vi läser de här verserna. Och samtidigt den stora slaktens dag när torn ska falla. Ordet torn på hebreiska migdal kan också översättas talarstol eller pyramidliknande torn. Nu känner vi igen de egyptiska pyramiderna och vad de innebar. Billigt talat. När det kommer katastrofer och hot och domar, då finns det inte kraft att stå kvar i mänsklig förmåga. Det är ingen som klarar av. Och det är därför Gud kallar oss till sig, in i hans närhet. Så läser vi också om lärjungarna i Nya Testamentet när de fick befallningen stanna kvar i staden till dess ni blir beklädda med kraft från höjden. Och det handlar ju om överlåtelse och stilla väntan på Guds ledning och andens kraft. Samtidigt som domarna börjar och tornen faller så sker alltså en andeutgjutelse över Guds folk, det sanna Guds folket. Och i sista stund, vad vi förstår de här verserna, så hinner en del att vända om. Och Gud förser och utgör sin ande med strömmar av levande vatten, som det står. För nu ska skörda bärgas för Guds rike. Och Guds redskap som man tidigare förkastat, de är nu redo att förbinda och hjälpa de slagna människorna som har följt falska ledare och alla som omvänder sig och tar emot Jesus till frälsning. Jag vill här berätta om en syn som jag har kallat den smala passagen som jag fick hösten 2001. Och det här är beskrivning av det som jag tror att många upplever och kommer att uppleva den här tiden. Och det gäller de som går på Guds väg. Men det handlar om en smal passage men också om ett underbart löfte som jag tror att vi närmar oss. Vi var i bön här med ett par vänner som hälsade på oss. Och när vi bad så såg jag den här synen inom mig. Jag gick på en smal stig och längre fram reste sig branta klippväggar på båda sidor. Det var bara en smal springa mellan de här klippväggarna. Men nere vid stigen fanns en bredare öppning mellan väggarna. Och jag tänkte när jag såg det här inom mig. Oj vad smalt. Det är så smalt som man inte ens kan gå upprätt där. Man måste krypa fram för att komma igenom. Och jag tyckte det där kändes lite skrämmande. Men så fick jag se att på andra sidan den smala passagen bortom den. Där stod Jesus. Och det var en stark förnimmelse av en underbar ljus strålande gestalt med utsträckta armar. Och jag kände Jesu närvaro så tydligt. Så när jag tänkte på det där, då kom jag plötsligt ihåg en profetia som Janne och jag hade fått ett halvår tidigare. Genom en pastor som vi känner väl och som vi har ett stort förtroende för med hans profetiska gåva. Och mitt i den profetian som han då uttalade, då kom de här orden. Frukta inte för de smala passagen, säger Herren, för jag ska hjälpa er genom varje smal passage. Åh, vilken lättnad. För jag förstod att det var en helig ande som påminner om de där orden. Och jag visste att Jesus har redan gått före och nu kommer han att hjälpa oss att följa honom i hans fotspår. Men det vi får göra är att krypa igenom, och det vill säga att böja sig i ödmjukhet för att komma igenom. Ungefär ett år senare, efter att jag såg den här synen, så läste jag i Matteus 7. Och det är ju intressant. Jag älskar ju det här med grundtext och slå upp ord och så här. Så fick jag en ingivelse och jag blev så nyfiken på det här ordet i grundtexten, för trång. De här verserna, det handlar ju om den trånga porten, gå in i den trånga porten, och att vägen som leder till livet är smal. Det är väldigt kända verser det här. Den breda vägen som går till fördärvet och den smala vägen som leder till livet, alltså Guds väg. Porten är trång, gå igenom den trånga porten. Och alltså jag blev ju nästan chockad när jag fick se grundtextordet, för ordet trång, den trånga porten. Jag gick igenom ordstudier, definitioner och bibelkommentarer och så vidare. Och då står det definitionen på den smala porten: som en smal stig mellan branta klippväggar att krypa igenom. Tänk att Gud, han är så exakt i sitt ord. Och jag vill uppmuntra till det. Om du har möjlighet att läsa och studera ibland lite grundtexten och kanske ta tag det andra, lägger ut. Vi lägger också ut på vår hemsida grundtextord. Därför att många gånger har Janne och jag varit med om att Gud har talat i bilder eller i syn eller dröm eller på något annat sätt. Och det är ibland faktiskt gömt i grundtexten. Och då är det ofta exakt det man har sett. Det har hänt mer än en gång, men det var ett exempel. Men här är ju en bild på en väldigt smal, väldigt svår passage. Men att det leder fram till någonting underbart, ett löfte om någonting underbart som väntar. Och den här synen, den bekräftar också löften som jag fick i samband med den här synen om väckelse för 20 år sedan. Att det kommer genom nöd, det kommer genom svår nöd. Det kommer genom mörker och genom svårigheter och lidande. Men Jesus, han är mäktig att hjälpa oss genom varje smal passage. Och det är också i olika situationer i livet som vi upplever detta, och vi måste ibland gå igenom smala passager, men Jesus, han säger till dig och till oss alla: jag vill hjälpa dig genom varje smal passage, så frukta inte. Och det leder till, när vi ödmjukar oss och följer Jesus, då leder det alltid till en djupare kunskap, en djupare gemenskap med Jesus. Vi får se mer av honom och vi får erfarenhet och lära känna honom ännu mer. Det för oss närmare honom. Och vi läser fortsättningen här i Jesaja 30, vers 26. Månens ljus ska vara som solens, och solens ljus ska vara 7 gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den dagen kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått. Se, Herrens namn kommer fjärran ifrån med brinnande vrede och med tunga rökmoln. Hans läppar är fulla av förbittring, hans tunga är som förtärande eld. Hans andedräkt är lik en ström som svämmar över, så att den når ända upp till halsen. Ty han vill sålla hedna folken i förintelsens såll och lägga i folkens mun ett betsel som för den vilse. Det är alltså en dom som beskrivs här, och domar. När Gud själv strider för de som har fått lida, de som har fått lida för hans namns skull, de som följer Jesus och får gå genom smala passager. Det finns ju också mer i den här bilden faktiskt, för det finns ord på hebreiska som beskriver någonting liknande. Det översätts oftast med dal i hebreiska i Gamla testamentet, och då beskrivs de här branta klippväggarna, det är ordet för arrogans och förakt. Och det är också eller högmod. Och det är ju också det som man följer Jesus så ingår det. Det står ju det att alla får lida förföljelse på något sätt när vi följer Jesus. Jesus säger själv till oss att om världen har hatat honom kommer den också hata oss när vi följer honom. Och det kan vi möta ibland, det här föraktet och arrogansen från människor. När vi bekänner oss till Jesus Kristus. Men de här verserna i Jesaja 30 som vi läser talar om uppenbarelsens ande och Guds härlighet i Jesus Kristus. Som ger läkedom och upprättelse. Och det var ju det jag såg i den här smala passagen, att bortanför står Jesus. Uppenbarelsen om honom, Guds härlighet, är Jesus som strålar fram och som möter oss. Månens ljus och solens ljus är bildspråk på uppenbarelsens ande. Och här tar det ju det här kapitlet om att alla måste välja sida. Att det går en skiljelinje som blir allt tydligare. Och frågan är hur vi behandlar var och en. Hur vi behandlar Jesus Kristus, världens frälsare. Om vi vill följa honom eller om vi följer någonting annat. Om han får vara herre i våra liv, då är han med oss och leder oss. Det gäller varje människa, varje enskild människa på jorden som säger sitt ja till Jesus. Och vill följa honom och söka hans vilja och hans plan med sitt liv. Och här beskrivs ju en dom. Och här finns också parallellen till domen över sjökan och den falska världsreligionen, eller det religiösa system som beskrivs i Uppenbarelseboken, som kallas också Babylon. Sjökan Babylon. Och vi kan också se här hur det står att Herren, att Gud vill sålla hedna folken i förintelsens såll och lägga i folkens mun ett betsel som leder en vilse. Det här beror ju på att de själva har valt den vägen. De har valt den vägen. Och här förs allt samman till den slutliga slutstriden som kallas Armageddon. När hednafolken ska alla vända sig och dra mot Israel för att förgöra Israel. Men det är också ett andligt Armageddon. Där det här stora avfallet och allt det som utgör den här falska världsreligionen kommer att gå emot Guds sanna folk. Vi läser från Uppenbarelseboken 22, vers 11. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orena att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt. Och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Och det är därför att man har valt i sitt hjärta vilken väg man vill gå. Alla måste välja vilken väg man vill gå. Sållningen som nämns är den sista rensningen av säden. Och det finns också ett bibelstudium som går att läsa som handlar just om de två skördarna. Där ogräset samlas först och vetet sen. Var finns här Jesu efterföljare? När vi läser de här versen i Jesaja 30. Jo, det kommer i följande verser. De vet att Jesu återkomst är nära nu. Och de lyfter sina huvuden. Och det är ett mörker i världen som aldrig förut. Alltså det är den tiden som kallas vedermöda, de sista 3,5 åren. Av den sista 70:e årsveckan som utgör 7 år. Den sista delen. Som Jesus säger att det blir en så svår tid som aldrig har funnits förut. Och det är ju utifrån gamla testamentets skrifter som Jesus förklarar det här. Och det står om, vi ska läsa snart från Daniels bok också. Men vi läser de här verserna i Jesaja 30 från vers 29. Där det står om det sanna, om Guds folk, bruden som gör sig redo. Då ska ni sjunga som under en natt om man firar helig högtid. och era hjärtan ska glädja sig som när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till Herrens klippa. Och Herren ska låta sin majestätiska röst höras och visa hur hans arm drabbar i vred och förbittring med förtärande eldslåga, med storm och störtskurar och hagelstenar. Ty för Herrens röst ska Assur gripas av skräck när han slår honom med sin stav. Och Assur är hela detta världsvida uppror emot Gud. Och så ofta staven far fram och Herren efter sitt rådslut låter den falla på honom, ska pukor och harpor ljuda. Gång på gång ska han lyfta sin arm för att strida mot honom. Ty en eldsgrop är sedan länge tillred, även för kungen har den gjorts redo. Den är djup och bred, dess spår är fylld av eld och ved i överflöd. Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Det är den slutliga domen när Jesus kommer tillbaka i härlighet och tar alla till sig som tillhör honom. Det är därför han kallar oss och kallar varje människa att vända om till honom. Bli räddad från att gå förlorad. Och bli räddad från att bli dömd, bli frikänd i domen som frälsningen innebär. Och få vara hos Gud i evigheten. Daniels bok 12 och 1. Som jag nämnde står det också om den här tiden. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Och Jesus talar om det här i Matteus 24 och från vers 29. Det är samma händelse. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Och vi läste här i Jesaja 30 att det stod att då ska ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid, alltså mörker i världen. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Det är alltså när Jesus kommer i sin härlighet. Han kommer tillbaka andra gången. Han kommer över Oljeberget. Han kommer att ställa sina fötter på Oljeberget, står också. Och vi kommer att hämtas av änglarna. De är utvalda, det är alla som tillhör Jesus. Och det är också det judiska folk som vi läste här innan i Daniels bok. Att alla av dina landsmän ska då bli frälsta som är skrivna i boken. Alla som omvänder sig. Och det står ju att hela Israel ska bli frälst på den dagen. Det är alltså denna sista tiden. Och möta Jesus på skyn. Och Jesus kommer då att visa sin fullbordade seger och om inte att göra allt det onda och alla som har valt att följa den onda. Därför så går kallelsen ut att vi ska tro på Jesus och ta emot hans frälsning, hans underbara kärlek till oss alla, och så att vi är redo, att vi tillhör honom. För det kommer svåra tider och det har kommit många profetiska tilltal om svåra tider som närmar sig med hast och som kommer att drabba alla på jorden. Och då är det viktigt att vi vet vem vi tillhör, att vi tillhör Jesus. Om du tillhör Jesus då säger han att vi ska inte frukta. För han är med oss genom allt och han är segerförsten i evighet.